Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Origo-podden. Mitt namn är Arezo och jag är en av kuratorerna på Origo. Med mig har jag Dilek, min chef. Vill du presentera dig?
Ja, jag heter Dilek Baladis, är socionom och verksamhetschef för Origo.
Sedan det startade 2013?
Ja, jag har varit med från början.
Precis. Ja, och vi är så glada över vår gäst här idag. Det ska bli ett litet speciellt avsnitt där vi ska få del av en egen berättelse. Vill du berätta
om det? Ja, mitt namn är Alex och jag är 21 år gammal. Mm. Och jag har levt i sån här hederskontext, eller hederskultur, tidigare.
Ja, Alex, det är ju så att du är ju en av våra gamla ungdomar så att säga. Ja. Och det var så du kom i kontakt med oss nu och sa att du ville jättegärna medverka i podden och berätta om dina erfarenheter.
Ja, precis.
Så vi är så glada över att ha dig här.
Tack, jag är glad att vara här.
Ja, och ja, men du har ju liksom varit i kontakt med oss tidigare när du var yngre och för att du ville ha liksom stöd. Vill du berätta lite vad det var, hur du hade det?
Ja, alltså det började ju med, det har inte alltid varit så här, kommer jag ihåg i alla fall, för att när vi var små så var det inte en sån här stark hedersnorm i min familj i alla fall. Det började med att jag typ blev tonåring.
Mm.
Och det, alltså allt det här med att träffa tjejer och allt det där blev aktuellt. Och det var fel. Och varför visste jag inte då? För att alla mina kompisar gjorde ju de sakerna.
Mm.
Och jag trodde att det var bara fel för tjejer. Det var det jag trodde när jag var liten. För det var liksom, så hade mina kompisar det, att deras systrar fick inte ha kille. Och deras systrar fick inte gå ut efter en viss tid och sådär. Men hos dem var det, alltså killarna, deras söner, de fick ju nästan i princip göra vad som helst. Men vad jag tror att det handlade om var att min familj blev lite mer typ så här fundamentalistiska under en period. Och det var under det här Irakkriget och det, allt det påverkade. Men ja.
Hur tog de här värderingarna i uttryck? Alltså när du beskriver att jag inte fick. Mm. Vad menar du? Hur såg det ut för dig?
Jag fick inte gå ut.
Mm.
Under vissa perioder. Jag fick inte ta med mig min telefon ut. Och det ställde ju till massa problem. För att jag kunde inte nå mina föräldrar om det hände någonting. Och jag kommer ihåg en gång när jag var på gymmet. Och jag hade tappat bort mitt busskort. Och jag hade inte telefon med mig. Så jag kunde inte ringa för att typ, ja men kan ni komma och hämta mig eller någonting. Utan jag fick gå hela vägen från ett ställe till ett annat. Det var typ 4 mil kanske. Och så blev jag upphämtad av polisen. För att ja, jag gick på ett ställe där jag inte fick gå. Typ. Så att det har ju påverkat massor. Man fick inte ha telefonen. Det var alltid kontroll på vad har du kollat på. Vem har du pratat med. Ja, lite så. Vart har du handlat till exempel. Så då ser de ju vart man har varit. Men, ja.
Och det är jätteintressant att du säger att du trodde att det handlade bara om tjejer. Mm. Utifrån dina vänner och hur du var i skolan. Mm. Men att det inte var så för dig.
Nej.
Var det någonting du kunde prata om med dina vänner?
Alltså ja och nej. För att alltså, de tog ju det bara som att ja, mina föräldrar var typ extremister. Men alltså, så kan det ha varit, så kan det inte ha varit. Jag vet inte faktiskt. Det kan vara i grund och botten kulturrelaterat, islamrelaterat eller vad som helst. Alltså jag vet inte varför. Men alla mina kompisar hade ju samma tro som jag hade. Så att ja, alltså jag vet faktiskt inte vad det beror på. Utan det kan ju ha varit den här kyskhetsnormen fast på killar också.
Mm.
Så att jag vet faktiskt inte varför.
Nej, och det är ju svårt. Det brukar vi ju också kämpa med när vi är ute och föreläser eller när vi pratar med ungdomar. Att försöka förklara strukturerna bakom det, de här mekanismerna kring de här normerna och varför det blir liksom våld på ens identitet, på ungdomars identitet, för att de inte får leva sitt liv på det sättet som de vill. Och det finns ju såklart många förklaringsmodeller till det. Men jag tänker på att var det uttalat någon gång kring kyskhetsnormen för dig? Alltså att du inte fick ha sex innan du gifte dig, eller var det sådana krav, var det uttalade, eller hur såg det ut?
Det var inte exakt så, utan jag fick inte det berättat för mig att du får inte ha sex innan du gifte dig. Men det var en förväntning.
Just det.
Det var liksom, man fick inte ha tjejer och man fick inte, eller tjejer och tjejer, man fick inte ha en partner överhuvudtaget. Och sex tror jag att det liksom, det var dels kyskhetsnormen, men jag fick alltid berättat för mig av min mamma att tänk om någon blir gravid. Och min mamma var, eller är, lite mer neutral kring sånt än vad min pappa var. Nu är han inte så längre, efter vissa omständigheter, men det, ja, alltså sex var ett otillåtet område, kan man väl säga.
Ja, av olika skäl. Rädsla för att göra någon gravid, vad det kan leda till. Men också att det finns ett krav på dig, att du inte, du ska först ha det. Alltså sex finns bara inom äktenskapets ramar.
Liksom. Exakt, exakt.
Jag tänker, du var ju först i Sverige med att skriva om killars utsatthet inom hederskontext med din bok I hederns skugga som kom ut 2009. Du har ju träffat många killar både ute på fältet och i skolor. Vill du berätta? Känner du igen det här?
Ja, jag känner igen det här. Alltså om man nu ska prata om religion, tänker ju att kyskhetsnormer är ju gemensamt för de allra flesta största religionerna. Att det inte tillåter att ha sexuellt umgänge innan äktenskap ingås. Det är ingen skillnad där på vad det står i Koranen eller i Bibeln. Sen i praktiken så gör man ju skillnad och blundar ofta för vad killar gör sexuellt innan det blir äktenskap. Och sen är det mer förbjudet i, liksom, utifrån normsystemet att tjejer gör det. Så att vad som står i religiösa skrifter och vad folk gör i praktiken, det måste man skilja på. Och vad jag hör dig berätta, Alex, så har ju dina föräldrar har tagit fasta på det här, att det är oavsett kön som kyskhetsnormen gäller. Men i grund och botten så är det ju den här rädslan att ens barn ska bli förälskad och bli seriös med någon som inte har samma etniska tillhörighet eller samma religion som brukar vara grundorsaken till att man ofta begränsar killarna att ta partners. Men det finns fler pojkar och unga män där ute som har liknande krav på sig. Jag tänker på en av killarna som jag intervjuade när jag skrev boken I hederns skugga, det var ju Ranjit, och han var i stort sett den enda som egentligen hade så här uttryckt det när jag gjorde de här intervjuerna, att det var uttalat. Han var ju sikh. Enligt kollektivets uppfattning och enligt religionen så skulle han absolut vänta tills han gifte sig. Och sen så höll han ju inte den regeln, så att han bröt ju mot normen och fick problem med familjen.
Ja, det här är ju jätteintressant. Jag tänker att vi träffar ju också ofta ungdomar på Rigo och vi hör liksom berättelser från andra ungdomar att det är ibland liksom kopplat, eller att man använder det som ursäkt utifrån religionen eller liksom ens kulturella förklaring. Men att vi har ju träffat också ungdomar som inte alls, alltså som är ateister, som inte är religiösa, som ändå förklarar just och beskriver de här normerna som ni pratar om. Om att de har ändå krav på sig att liksom vänta med sex innan äktenskap och så. Så det är verkligen jätteintressant. Vad tänker du på, Alex?
Alltså jag tänker att det grundar sig i massa olika, alltså det bottnar i både politiskt, religiöst, kultur, alltså det är liksom, det är inte, det finns inte bara en hedersnorm i Mellanöstern. Det finns i Europa och det finns i över hela världen.
Absolut.
Men alltså det jag tänker är att det är lite mer seriöst hos folk som kommer från Mellanöstern. Det är så jag tänker, och det är lite det man ser också med alla statistik och sånt som kommer in. Alltså att, ja, alltså de här hedersmorden och sånt. Det finns i alla kulturer, men det är lite starkare hos oss, tänker jag. Vilket inte är så bra.
Mm.
Och det är det jag vill ändra på också, och det är därför jag är här.
Mitt syfte med boken när jag skrev den, det var ju just också att hitta killar från, med olika religioner och olika, alltså att de hade rötterna i olika länder. Vi pratade väldigt sällan om andra minoriteter i mediala sammanhang här i Sverige. Men om man tittar på våra grannländer, då är det liksom andra etniska grupper som är i fokus, de största etniska grupperna. Och det är viktigt att hålla det i minnet att det här handlar inte bara om en specifik religion eller en specifik religiös grupp, utan det handlar om att man kommer från så här subkulturer, alltså samhällen där heder är viktigt. Och det är också väldigt viktigt att hålla i minnet att det kan se väldigt olika ut internt inom länderna, och det kan också se ut olika internt inom släkten. En faster eller moster kanske har mycket liksom mera jämställda värderingar och låter sina barn ha mer frihet, medan systern i samma familj gör det omvända med sina barn. Så att det är viktigt att se de här variationerna och lyssna på ungdomar som Alex, hur det ser ut specifikt för dem, göra en individuell bedömning. Det är ändå ni som är experter på er egen familj och er egen släkt. Så.
Alltså jag tänker att det bottnar sig i, alltså det bottnar sig i religion.
Mm.
Oavsett om det är islam, kristendom, judendom, sikhism, det bottnar sig i religion.
Mm.
Och det är därför till exempel konservatister har de här tankesätterna här i Sverige också. Vita människor, vita män. Och ja, alltså det är så jag tänker, att det bottnar sig i religion. Och det är lite det, alltså jag tänker också att islam är en relativt ny religion om man jämför med kristendomen. Så att de här värderingarna kanske har gått bort med tiden när det kommer till kristendom. Men det är fortfarande aktuellt när det kommer till islam.
Mm.
Och alltså det, man ser det på, alltså mina föräldrar till exempel, de blev fundamentalister. Och de tog religionen jätteseriöst. Och då blir det så här. Det är ju samma sak i USA till exempel, när man ser de här abortlagarna som stiftas nu och sånt. Och det bottnar sig ju i religion. Det bottnar sig i kristendomen hos dem. Och där tar de religionen seriöst. Så alla ställen där vi har lite, en lite mer fri syn när det kommer till religion, och där länder är, alltså det har inte en stat som liksom är kristen eller är muslimsk eller någonting. Så har vi ju lite mer friare regler när det kommer till abort, när det kommer till sex, när det kommer till allt möjligt sånt, tänker jag. Och alltså jag vill inte basha religionen här, men alltså det är lite där det bottnar sig i alla fall i min erfarenhet. För att alltså det är liksom i det svenska samhället så är nästan heden eradikerad, den finns inte längre. Medan i min familj eller i familjer som Fadimes så fanns det kvar den här, och det finns fortfarande, och det kommer ju från någonstans ifrån. Om det inte är kulturen, om det inte är en subkultur, då är det ju någonting annat. Min mamma är inte arab eller alltså kurd eller någonting, så hon är svensk. Men alltså det, och hon har aldrig haft de här hedersnormerna i sitt liv. De kom från den här religionen. Och sen alltså det är klart att det finns bra i alla religioner, och speciellt den här religionen. Alltså jag tror på det fortfarande. Men när man tar det för seriöst och när man liksom tillämpar boken till varenda del av ditt liv, då blir det så här. Och då blir det hedersmål och då blir det bestraffningar och kontroll och allt möjligt. Och det är liksom, det är samma sak i kristendomen, det är samma sak i alla religioner. Tar man det för seriöst, då, alltså då blir det bara dåligt.
Jag blir lite nyfiken på, om vi går tillbaka till din bakgrund. Vad gjorde de här förväntningarna och kraven med dig? Hur mådde du?
Jag mådde inte bra, gjorde jag.
Påverkade de dig?
Ja, alltså dels, alltså det jag blev deprimerad. Jag började med droger. Och det är liksom det tar på en verkligen. Alltså att man blir kontrollerad nästan 24/7, det är inte kul någonstans. Och det tar på en väldigt hårt.
Mm.
Och sen alltså att det kanske inte funkar för alla, men jag bröt mig ur det här genom att typ rebellera och inte komma hem de tiderna jag skulle komma hem.
Göra och, motstånd.
Ja, mm. Precis. Och jag rymde hemifrån. Sen att det kanske funkar för mig, det kanske inte funkar för allihopa. Mina föräldrar kommer inte att leta efter mig, men om någon annan skulle göra det, så kanske det hade varit en annan sak.
Just det. Mm. Hade du liksom andra viktiga aktörer eller personer i ditt liv som du kände att du kunde rymma till? Eller var det någon där för dig som gjorde ändå att du kände att du kan göra motstånd? Eller vad handlade det om?
Det var någon där för mig, och det är min nuvarande fru.
Mm.
Så att hon hjälpte mig massor med allt. Alltså jag fick bo hos henne när det strulade. Men det är ju samma sak där. Alltså man kan ändå rymma från de här hederskulturerna. Men det är inte alltid att du slänger bort din familj och du kommer aldrig träffa dem igen. Jag har en jättebra relation med min mamma idag.
Just det. Mm.
Med min pappa inte så där, men med min mamma i alla fall.
Mm.
Och det är det jag värderar. Och det är klart att jag vill ha min pappa i mitt liv, men ja, det är som det är.
Hur gammal var du när du träffade din fru?
17.
Mm-hmm.
Och nu är jag 21, så att det, och nu har vi barn också.
Ja, men vad roligt. Ja,
fint, grattis.
Ja, grattis.
Hur, var det det som fick dig att ifrågasätta de här normerna och känna att du inte kunde leva med det? Att du hittade någon, eller du träffade någon partner som du ville gärna vara med, men du fick inte?
Ja, det var inte bara det, utan alltså jag har haft det här. Alltså jag skulle säga att jag har sedan liten varit kritisk mot allt, alltså mot varenda liten sak. Alltså när jag var 5 så trodde jag inte på att Gud var någon gubbe i himlen liksom. Och jag har alltid varit sån här, och jag har alltid varit kritisk mot allt som sägs till mig. Jag har inte trott på någon. Och när jag blev 13 så skulle jag säga att jag slutade tro på islam. För det var jag tänkte att det här kan inte vara sant. Alltså det var massa sagor liksom. Men ja, alltså det är där det började. Och det är där min farsa blev ännu mer extrem också. För att alltså när jag var 13 så kom ju ISIS 2013 och allt det här. Och då blev det ännu svårare. Och jag levde nästan två personers liv. För i ena stunden så ville jag åka ner till Syrien. Men i andra stunden så trodde jag inte på någonting av det. Så att det tog på mig också. Alltså att jag drogs mellan två världar liksom. Jag drogs mellan det här fundamentalistiska och det här vårat samhälle. För egentligen ville jag inte det där. Jag ville inte till Syrien. Men jag ville dit samtidigt för att jag ville dö. Jag ville inte leva längre. Och om jag skulle dö där så skulle jag komma till paradiset. Vad som sades till mig.
Det här som du beskriver just nu är, tror jag att jag och Dilek känner igen väldigt mycket utifrån också andra ungdomars berättelser, att de lever oftast mellan två olika världar, två olika samhällen, parallella liksom normsystem, mellanförskap som vi brukar kalla det, att, eller det är ja, många som säger så, men att man tillhör inte riktigt någonstans, man vet inte om man tillhör liksom det svenska samhället eller föräldrarnas ursprungsland. Man har ingen tillhörighet och man utesluts. Mm. Jag tänker att det är ju oftast också det som gör att man mår väldigt psykiskt dåligt och inte vet vem man är. Det gör ju någonting mot ens identitet, och om det här samhället som är majoritetssamhället, svenska samhället, inte heller tillåter dig att vara en del av den, så blir det ju också såklart väldigt lätt och en ganska diffus gräns till att liksom gå över till den andra sidan, tänker jag. Så vad var det som fick dig att stå kvar? Vad var det som fick dig att välja den här?
Eller, ja, alltså, det var massa olika folk. Det var dels, jag hittade en, för jag var väldigt aktiv på Reddit på den tiden. Och där finns det en grupp som heter ex-muslims. Och det är liksom, ja, det är ganska mycket islamhat i den där gruppen. Men det är också mycket att det öppnar en sinne, tänker jag. Till andra världar och hur folk har det utomlands. För att om när jag kollade på hur de hade det, för då, det är ju inte bara vi i Sverige som lever i en hedersnorm. Mm. Det är ju massa folk utomlands, och det var folk från USA och Kanada och England och allt möjligt. Och när man läser deras historier så kände jag åtminstone att jag hade det inte så dåligt, kunde man säga. Och det fick mig ändå att känna att jag mådde lite bättre.
Mm.
Men samtidigt där så var det ändå att jag bodde med folk, med min familj, som var väldigt trogna. Ja, det var väl det.
Får jag fråga en sak, Alex?
Mm.
Du har ju berättat för oss här att du har blivit utsatt för ganska mycket kontroll, begränsningar. Du hade inte utrymme att få göra dina livsval. Så. Blev du också utsatt för fysisk våld någon gång under den här perioden?
2 gånger.
Mm.
Men jag skulle inte säga att det var alltså riktigt fysiskt våld, utan min pappa sparkade mig för att jag kom hem sent.
Mm.
Och sen den andra gången så var det min mamma som slog mig på nacken.
Mm.
När hon såg att jag hade pratat med min tjej på min telefon.
Det är ju väldigt viktigt, tänker jag, att vi lyfter de delarna, för att det är väldigt många som har fokus på fysiska våldet. Men du beskriver ju social kontroll, psykisk våld, och att det gick så långt så att du började med droger. Och jag tänker att det finns en stor risk som vi också kan se hos många av våra ungdomar här, är att man kan börja utifrån skam och skuldkänslor, utifrån allt man hör, att man inte duger, kan börja utveckla ett självförakt. Och då är inte vägen lång till att försöka lindra ångesten med olika preparat så ibland. Eller att man har suicidtankar, att man har en ganska så här negativ uppfattning om sig själv, att man inte är värd ett bra liv. Så. Vad tänker du när jag säger så?
Alltså jag tänker att det fysiska våldet hade jag önskat.
Mm.
Jag vill inte ha det psykiska våldet, för det är det som tar på en mer än det fysiska våldet.
Mm.
Just det.
Mm. Alltså jag liksom satt där i mitt rum och önskade att min pappa hade slagit mig istället för att säga att du är skit och du är hit och dit.
Fick du höra mycket såna kränkande ord?
Ja, massor. Massor.
Mm.
Men det var för att min pappa tyckte att slå barn var värre än att säga till dem saker.
Mm.
För att ord är bara ord. Men så är det, så var det inte. I och med att jag önskade att han hade slagit mig istället.
Ja, ord kan ju verkligen lämna spår. Jag tänker att ett slag är ju också hemskt, men blåmärket kanske försvinner eller så. Jag tänker att det är det som vi ofta också hör, att det psykiska eller de orden jag hör eller de kränkningar det jag får utsättas för psykiskt är så mycket värre och lämnar djupa spår på mig som person än vad det fysiska gör.
Ja, speciellt när man lever med det i ganska många år.
Absolut.
Alltså det hade varit skillnad om jag mötte någon person på gatan som sa till mig att jag var skit. Det skulle inte ta på mig. Men om man lever med en person som är ens idol och som säger till dig att du inte är värd någonting och du ja, alltså massa svordomar, så det är ju mycket värre. Och det fick mig också till att ha ett självförakt och vilja dö. Men jag, som sagt, jag ville inte ta mitt eget liv, utan jag ville dö på fältet. Jag ville komma till paradiset. Jag ville inte dö bara för att dö. Jag ville dels också ta bort det här lidandet. Men jag ville inte döda mig själv. Mm. Så, ja.
Hur såg du ut omkring dig, Alex? Jag tänkte, fanns det liksom inga släktingar, andra vuxna omkring dig? Hur hittade du till oss på Origo när du kom?
Jag gick först till BUP. Och sen därifrån så mötte jag min kurator, tror jag det heter. Och han ringde någon på Origo och sa att det var... Så han kände till det i alla fall, och det är bra.
Men hur var steget? Jag blir lite nyfiken på, var det du själv som vände dig till BUP? Eller var det någon viktig vuxen som såg att du mådde dåligt och hjälpte dig? Eller var det...
Nej, alltså det var jag. Det var, alltså jag tog det steget själv, för att jag, alltså det var ingen som sa till mig vad man skulle göra om man mådde dåligt. Det var liksom, depression finns inte, typ. Men ja, alltså jag tog det steget själv och jag klarade mig själv. Men så det kanske inte funkar så för allihopa. Alltså, vissa behöver mer hjälp än andra, och vissa behöver mer hjälp att ta det steget än andra. Mm. För det, vissa kanske inte ens ser att de mår dåligt, tänker jag.
Hade du önskat att någon vuxen hade sett det tidigare? I skolan eller någon annanstans?
Jag tror inte det. För att jag ville inte att mina föräldrar skulle bli anmälda till SOS. Det. Och jag ville inte att det, alltså jag ville inte att det skulle påverka mina föräldrar någonting, utan jag ville lösa mig själv. Jag ville inte att det skulle gå ut över mina föräldrar. Sen att det har gjort det med ett av mina syskon, så det var jag som gjorde det.
Berätta, vad gjorde du?
Jag tog mitt syskon till... till BUP, till samma människa som jag mötte där.
Mm.
Och samma sak där, han kontaktade Origo. Och så pratade mitt syskon med samma person som jag pratade med på Origo.
Mm.
Och de valde att göra en orosanmälan. För att han var under 18 då.
Mm.
Och då fick han ett... ett familjehem i Sverige.
Just.
Någonstans i Sverige. Men han kom tillbaka sen. För att han ville inte, han tyckte inte om den där, så han gick tillbaka till mina föräldrar. Och sen dess har det liksom ändrat sig hos mina föräldrar. Min pappa är inte alls lika extrem som han var förut. Inte min mamma heller. Min bror får typ göra vad han vill. Samma sak med min syster. Men det är ju samma sak där, att min syster har nu en kyskhetsnorm.
Mm.
Att hon ska gifta sig. Och att min bror ska gifta sig. Men de får ju typ göra vad de vill ändå. Så att, De får gå ut när de vill, vara hemma när de vill.
Mm. Så det har blivit bättre, men det är inte helt fritt från hedersnormer ännu.
Exakt, exakt.
Ja, har socialtjänsten jobbat med dina föräldrar under tiden ditt syskon var placerad?
Precis, det har de gjort.
Mm.
Och det har, det, jag tror att det har resulterat till det här, att det har liksom blivit bättre nu.
Mm.
Och kanske någonstans tänker jag, för det låter som att du är äldst.
Ja.
Ja, jag tänker någonstans kan det ibland krävas att äldre syskon, vi har hört liksom bland andra ungdomar också, att de gör motstånd. Gör så här små förändringar i föräldrars eller liksom familjens värderingar som gör att det blir kanske en aning bättre liksom för småsyskonen som kommer efter.
Mm.
Jag tänker att du har på något sätt varit någon form av förebild och kanske gjort någonting som har resulterat i att de har tänkt annorlunda.
Ja och nej.
Mm.
Det förändrades ju när mitt syskon sattes på ett familjehem. Men när han kom tillbaka och kanske typ efter ett år så hatade han mig. Och tyckte att jag var en förrädare och jag var jättedålig och sådär. Och ingen ville prata med mig. Men jag tror att sen min fru blev gravid så har det förändrats ännu mer. För att min mamma och min pappa vill ju vara del av mitt barns liv. Och det vill jag också att de ska vara. Och det har blivit bra sen dess. Så.
Hur var deras förhållningssätt till din fru innan ni blev föräldrar? Hade de accepterat henne eller kom det sen?
Det kom sen. De accepterade inte henne på 4 år.
Oh, ja.
Så att det kom sen. Och sen när vi skulle gifta oss också så valde vi att gifta oss i en kyrka. Och då blev det kalabalik.
Mm.
Och det var då jag tror att myntet vändes för min pappa. Och han ville, alltså han har inte pratat med mig sen vi gifte oss.
Mm.
Men han ville att vi skulle gifta oss, men inte i en kyrka.
Var det grundorsaken till att de inte accepterade henne? För att hon inte tillhörde samma religion? Eller?
Dels, men också för att vi inte var gifta. Och att alltså, de förstod ju själva att jag kunde inte gifta mig när jag var 17.
Mm.
Det är lite för ungt. Alltså jag har haft flickvänner som har samma religion innan. Men det är fortfarande samma sak. Alltså det handlar om är det här sex innan äktenskap. Det är lite det. Och jag tror inte de bryr sig så mycket om vad de har för religion. Bara att de har en religion som är, alltså det är en abrahamitisk religion.
Mm.
Bara hon inte är jude. Typ.
Mm. Mm.
För att då blir barnet jude.
Ja. Oh. Okej. Okay.
Skulle du säga att de här kraven som du hade påverkade också hur du såg på tjejer? Alltså din syn och din liksom förhållningssätt. Tror du att det påverkade dig? Har du reflekterat
över
det? Ja,
till en viss del.
Till det här med att kvinnor ska liksom vara kyska, de ska inte röras. Alltså var det något
det var när jag var lite yngre kanske. När jag kanske var 14, 15. Men min fru var inte oskuld när vi gifte oss. Det var jag dock, men inte hon. Och det har jag inte brytt mig om alls. Men när jag var lite yngre så kan det ha varit lite att, ja men, alltså det här horor och att det lite så var det. Men jag har aldrig riktigt haft det där tänket. Det har kanske min pappa haft, men när vi till exempel var på stranden och man såg någon med bikini, det var inte jag som, eller min bror som tyckte att det var konstigt. Utan det var min pappa som tyckte att. Så att, men det jag vet inte, det har inte påverkat mig så jättemycket. Till en viss del.
Mm.
Kan jag tycka, men inte idag.
Mm. Vad tror du att det beror på då? Att du inte liksom anammade pappas syn?
Dels för att jag är uppväxt i Sverige.
Mm.
Det kan ju vara det. Och, men alltså det jag tycker är konstigt är att alltså min pappa är från Libanon. Och i Libanon är det inte alls samma som till exempel i Irak. Alltså Libanon är nästan ett kristet land. Och det är liberalt och det är bra och hit. Och ingen av mina farbröder och ingen av mina faster har nästan samma värderingar som han, men inga andra. Det jag tror är liksom det stora är att hans syster, min faster, rymde också och gifte sig med en muslim, fast han inte är samma muslim som oss. Och det jag tror att han såg många likheter med, men tänk om det hände min son, eller tänk om det hände min dotter. Och ja, det är det jag tror påverkade ganska mycket honom. Så att, alltså det är det här jag ville prata om också, är att alltså mäns roll i heden, och att de också har ett lidande och liksom ett krav på sig att du måste vara så här mot din dotter eller din syster eller din mamma till och med. Alltså det har liksom inte bara kommit från min pappa, utan det har kommit från hans pappa och hans pappa före honom.
Mm.
Så att, alltså det, när min pappa föddes så var han inte så här. Han skulle vara som vem som helst, utan alltså det är lite det, de här normerna som män har i det här, och de ska vara våldsamma och de ska vara aggressiva och de ska vara hårda. Min pappa är inte sån i grund och botten. Alltså det så jag tänker.
Ja, absolut, jätteintressant, för det är ju verkligen, det påverkar ju en, vilka krav som ställs på en.
Mm.
Och vad som är förknippad med hur en man ska vara, hur en pappa ska vara och vad den har för ansvar, vad den har för roll. Jag tänker det förs ju ofta vidare om man inte till exempel ifrågasätter, som du har gjort nu, och är själv förälder och kanske gör annorlunda liksom mot ditt barn i framtiden. Dilek, vad tänkte du på?
Nej, jag tänker att det är ju så att värderingar och normer går i arv från generation till generation, precis som du säger. Och varje generation pushar fram utveckling utifrån de förutsättningarna man har där och då. Så att vi kommer fram lite mer för varje generation. Men det som är intressant att höra lite mer om, det är ju, hur tänker du nu när du själv har blivit pappa kring ditt eget barn? Vad tänker du att du vill göra annorlunda?
Ja, alltså jag har ju fått en dotter, så att det så det är lite, alltså jag vet inte, det är lite allt möjligt skulle jag väl ha gjort annorlunda. Men att den här kyskhetsnormen kanske.
Mm.
Men det är också lite svårt det här, i och med att alltså, man vill ju inte att ens dotter egentligen ska ha sig, eller ens son. Alltså för att det är liksom, det är ju massor med sexuella sjukdomar och visst, det är bra att de lär sig om allting, men det kommer alltid finnas där. Men det är klart att de ska få ha sex, det är inte konstigt, tänker jag. Men det, ja.
Alltså helt enkelt utforska sig själva, det behöver inte handla om det. Jag tänker att det, vi vet ju att om man begränsar och kontrollerar barn så leder det ju inte heller till något gott. Då kanske man mår dåligt, gör motstånd.
Mm.
Så det är ju inte...
Det blir bara värre.
Ja, precis.
Och man kan använda skydd.
Det kan man.
Mot sexuellt överförbara sjukdomar.
Absolut, jag tänker om man lär sig, desto mer man lär sig om vad det nu än är, men om sig själv, relationer, om sin kropp, och får kunskap och får chansen och, alltså att det inte ska vara tabu, då kan man ju också få mer information och ta liksom den rätta vägen. Men göra misstag, men också lära sig från dem. Det är ju liksom en naturlig del av våra liv.
Ja, det måste få vara upp till var och en, tänker jag. Om man vill vänta tills man ingår äktenskap, eller om man vill utforska sin sexualitet. Men framförallt att man inte heller ska bli utsatt för hot och våld och bestraffningar om man är sexuellt aktiv.
Mm. Alltså, som förälder älskar man sina barn. Och alltså, hur den kärleken visar sig, det är ju olika från varje förälder till förälder. Mm. Och att mina föräldrar, varför de inte lät mig göra de här sakerna, är för att de älskade mig och de ville att jag skulle hamna i paradiset. De ville inte att jag skulle synda. Och det är så de visade sin kärlek. Alltså man, jag tänker bara att alltså man måste ju tänka från varenda människas perspektiv. Kanske inte i stunden du blir på, alltså, utsatt av hederskulturen. Men när du har gått därifrån, så kan man i alla fall tänka på att varför gjorde mina föräldrar som de gjorde? Eller varför gjorde min släkt som de gjorde? Kan det vara för att de älskar mig, eller kan det vara för att de hatar dig? I 99% av fallen så är det för att de älskar dig. Och de vill inte att du ska hamna i det där, för att dels för synd och dels för någonting annat. Jag vet inte. Jag är inte så insatt på hur kulturen fungerar. Jag är mer insatt på religionen och så. Men det är det jag tänker. Att de ville att man skulle hamna i paradiset. Och de ville inte att man skulle bli, vet du, otrogen. Att man inte skulle tro på Gud. Och då är det ju det värsta som man kan göra.
Ja, Alex, du är en lyckligt lottad person som ändå har träffat någon som verkligen har visat sitt stöd och sin kärlek till dig. Mm. Det är inte alla människor som hittar det. Det ska man inte heller ta för givet. Om du skulle möta en annan kille idag i din situation, som frågar dig, min familj accepterar inte min kärlek. Ska jag välja familjen eller ska jag välja min kärlek? Vad skulle du ge för råd till den personen?
Men den personen har en partner då, eller?
Ja, kär, precis som du var när du var 17, säger vi.
Det jag tänker att man kan göra är, om personen låter dig stanna hos personen, så tycker jag att det är det man borde göra. Jag tror inte att din familj kommer komma efter dig och knacka på dörren och hålla på så där, utan i de flesta fallen så är det, du har gjort ditt val, du kommer inte tillbaka. Och det får man ta om det är så. För att i de flesta fallen så vänder familjen också. Och alltså det är ens mamma och det är ens pappa, och de kommer sakna dig. Och de kommer vilja vara med dig. Det kommer bara ta tid. Det tog 3 år för mig att få det här tillbaka. Alltså det tar tid, men det kommer komma. Och sen om man inte har någon, om man vill bara bort därifrån, beroende på hur gammal man är, så kan man kan hitta lägenhet. Kanske inte i de alla platserna man vill hitta. Men det finns i Norrtälje, det finns här i Stockholm i alla fall. Det finns i, alltså, de lite avigare ställena där det är ganska lätt att få. Och det tycker jag att det är det man borde göra i så fall.
Det är ju viktigt då, så här, apropå utveckling, att det går framåt. Det är ju viktigt att se det här också. Mm. Jag tänker, när vi var yngre, för typ när jag var i din ålder, det var över 20 år sedan, kan jag säga. Det var ganska tabu att ingå blandäktenskap, och det var otänkbart. Men ni inom yngre generationerna, det finns många som står upp för sin rätt till den de vill vara med. Och som i ditt fall, att när det har varit separation, man har brutit kontakten, är blivit utesluten och så vidare. Och sen så kommer de här barnbarnen. Mm. Och bli någon form av brobyggare som leder till någon försoning. Det är viktigt att se även de fallen som kanske inte alltid lyfts i media, men de finns lite överallt. Så. Så att jag vill ändå skicka med en eloge till alla unga som ändå står bakom sin kärlek och kämpar för sina rättigheter, som du har gjort faktiskt.
Mm. Ja, det är alltså det. Jag har ju träffat dem innan. Jag tror att det är 2 gånger som jag har kommit hem till dem.
Mm.
Och då har vi försökt lösa det, men det har inte blivit bra. Så att alltså det bästa är för både din familj och dig, det är att ni bara glömmer bort det och försöker komma vidare. För att alltså jag tänker så här, vad man har gjort förut, det brukar inte påverka, för att alltså det glöms bort. Alltså jag har gjort ganska dåliga saker mot mina föräldrar och de har gjort ganska dåliga saker mot mig. Men det har glömts bort nu. Det är ingenting som vi tänker på. Utan man försöker gå framåt och man försöker tänka på framtiden.
Har ni träffats 2 gånger sedan du blev pappa?
Nej, innan jag blev pappa.
Mm.
Och sen jag blev pappa så har vi träffats varje vecka kanske.
Regelbundet.
Mm. Ja.
Mm. Skulle du säga att du än idag behöver liksom ibland kämpa med vissa värderingar och normer? Tycker du att de finns kvar när det gäller typ att man pratar om din dotter eller överlag om er relation?
Ja, alltså det är lite om min dotter och min mamma säger att hon ska bli en liten muslim och hon ska bli sådär. Alltså då, men det, alltså sen så kanske jag säger någonting och hon bara typ så här, och sen så är det lugnt. Så att det är bara, jag står upp för vad jag tycker och tänker och hon står upp för vad hon tycker och tänker och vad min familj tycker och tänker. Och det är liksom, vi har kommit till en punkt då vi kan ändå prata med varandra och vara med varandra även fast vi har olika värderingar. Och jag tycker att det är jätteviktigt, alltså för att man ska kunna vara med en person som kanske inte har samma värderingar som dig, kanske inte har lika tänk som det, men man ska ändå kunna diskutera, man ska ändå kunna vara med varandra utan att ens värderingar kommer i vägen. För det är inte alltid det man tänker på. När man väl pratar om det, då pratar man om det. Men när man bara är med varandra och kanske kollar på TV, då är det inte någonting som är aktuellt längre.
Vi människor är ju så mycket mer än liksom bara det. Att vi hittar annat gemensamt som vi kan ändå hålla ihop och vara liksom ett i, såklart. Andra gemensamma faktorer. Ja, absolut.
Hur tycker du att det är ute i samhället, Alex? Tycker du att vuxna ser och uppmärksammar killar som begränsas av hedersnormer?
Nej.
Berätta.
Alltså det är mycket, mycket fokus på kvinnor. Till bra. Alltså det är bra också. Men det är ju för att, alltså det hände ju det här med Fadime.
Mm.
Och då kom ju alla de här media och allting och sa, varför dödar ni era kvinnor till männen? Men det är liksom, det är inte bara männen som vet du, gör det här, utan det är också kvinnor. Så det är liksom det hela den här familjestrukturen, hela det här kulturen, det är ju liksom djupt rotad i det här, och det är rätt svårt för dem att komma undan. Och det att samhället inte tänker på männen, tror jag, är för att de tror att männen är de som utövar våldet, fast det inte alltid är så, tänker jag.
Just det. Mm. Jag tänker det är jätteintressant det du precis är inne på, att det är alla som liksom lever med de här normerna har ju lite så här dubbla roller, att de kanske är delvis liksom utsatta själva och utsätter andra för att de är tvingade till det, för att det är så de har liksom lärt sig och kanske på något sätt behöver göra det för att på något sätt förbättra sin egna situation. att så här, jag kan snacka skit om andra tjejer i min omgivning för att det ska på något sätt bli lättare för mig att fokuset flyttas. Jag tänker också att det är ju jättetråkigt att vi missar ofta killarna i diskussionen, i politiken, i samhället. Och vi på Origo vet också att det är tyvärr inte jättemånga killar som söker sig till oss. Det, vi vill gärna nå fler, vi vill gärna liksom kunna prata med flera killar som identifierar sig som killar, men det är inte många. Och det, jag tänker att det beror på olika saker. Dels så kanske det är den här synen på att män inte ska söka stöd, att som man så ska man inte heller prata om sina problem, man ska inte söka hjälp, men också att vi kanske inte heller tillåter dem att komma in i samhället. I och med att, som du säger, att vi pekar ut dem som förövare. Men vad tror du skulle behövas för att killar ska våga söka stöd?
Alltså det, jag tror att det skulle behövas lite mer uppmärksamhet kring de olika organisationerna som finns. Alltså visst, Origo är en ganska, inte hemlig, men en ganska tyst organisation som inte går ut med så mycket. Jag har sett inte så mycket annonser om det eller någonting. Men jag tycker att det behövs mer. Mer organisationer, mer alltså media uppmärksamhet om de personerna. Och mer, ja, alltså mer hjälp borde ges, alltså tycker jag.
Så ditt tips till oss är att vi ska göra lite mer annonseringar riktat till ungdomar och killar?
Det tycker jag, ja.
Ja, det kommer, det kommer. Ja. Så. Nej, men det är jätteviktigt det här som du lyfter, Alex. Jag kunde ju själv se en enorm skillnad på när jag hade skrivit den här boken och föreläste ganska mycket ute på olika skolor. När jag stod med den här boken i handen och sa att den handlar om det unga männens perspektiv, så blev jag helt plötsligt omringad av massa killar efter föreläsningarna som inte hade varit fallet innan. Och jag tror nog det var för att de tänkte så här, okej, här har vi en vuxen som fattar vad det här handlar om och som också ser oss i den här situationen. Och då får man förtroende och tar en åt sidan och pratar om att man kanske inte får träffa sin syster som har brutit mot normerna. Att man kanske är kär i en tjej som riskerar att bli utsatt, som har gjort slut med för att man inte, alltså för att hon inte vågar, för att de ska bli upptäckta. Att man har press på sig att kontrollera sina systrar och så vidare. Och då kommer ju alla de här killarna. Så det är väl ett medskick vi kan göra till alla våra lyssnare. Att vuxna blir bättre på att prata med killar och om killar. Och bättre på att tipsa vart man kan vända sig för att få stöd. Vi på Origo finns 12% ungefär av våra besökare är pojkar och unga män i en hederskontext. Men det finns ju ett stort mörkertal där ute och killar som inte ens har fått veta att vi finns eller att andra finns för att hjälpa och stötta. För att det är viktigt som du säger att killar får inte vara sårbara, och det här är någonting vi lär killarna redan när de är väldigt, väldigt små. Och det gör ju det ännu svårare att söka stöd i vuxen ålder eller när man har blivit lite äldre.
Också jätteviktigt med representation, tänker jag. Att det är kanske inte jättemånga killar med erfarenheter som har gått ut och pratat om sin bakgrund, sin, liksom, sina erfarenheter. Så det är också såklart jätteviktigt att även killarna får se representation och förstå att de också har en plats i det här forumet, i det här samhället, att de får ta plats och deras röst är viktiga, att de behöver höras. Så jag tänker också delvis är det ju jättekul att ha haft dig här idag, att vi har kunnat få ta del av din berättelse, för att också kanske flera som lyssnar ska våga antingen söka stöd eller att de ska våga berätta om sin utsatthet.
Är det några slutord du vill säga till vuxna och till ungdomar som kanske lyssnar på den här podden?
Tro på dig själv och var kritisk. tänker jag.
Mm. Mm. Så. Vad fint. Jag tänker att med de fina orden så vill jag jättegärna tacka dig, Alex, för att vi har fått ta del av din berättelse. För ditt mod att du har kommit hit och berättat idag. Och för dig, Dilek, att du har också delat med dig av dina erfarenheter av att träffa killar i hederskontext.
Tack så mycket
till tack, er båda. Hörni.
Tack.
Mm, tack.
Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi tar emot ungdomar mellan 13 och 26 år, men hjälper också yrkesverksamma som möter den här målgruppen. Så ni kan kontakta oss via hemsidan, på telefon eller e-mail, och vår hemsida är origostockholm.se. Vi finns även på Facebook och Instagram.